CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det här är Affärsvärlden med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden, där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden. Och hjärtligt välkommen hit, Joakim Bornold.
Ja.
Du är sparekonom på Söderberg Partners.
Stämmer.
Jag stoppade till lite grann här nu när jag skulle säga ditt efternamn. Och jag alltid när jag ska skriva det så måste jag liksom ta copy-paste på ditt efternamn. För det är någonting med det. Och jag ser att det är felstavat väldigt ofta.
Väldigt ofta.
Ja, hur kommer det sig? Och var kommer efternamnet ifrån?
Ja, men det är en bra fråga. Jag har efternamnet från min fru.
Ja, du har det.
Så att, och hon har ju förstås grottat i det där. Och det är nog, kan det vara hennes farmors far, tror jag. Mm. Som det kommer ifrån.
Mm.
Och grejen är att alla i släkten där säger att det var så att han såg en stumfilm med Greta Garbo och blev väldigt betagen av denna kvinna. Mm. Och hon hade då en replik, I was born old. Och då tyckte han att det var väldigt snyggt.
Men sen så jag blev mycket internationell touch.
Ja, så jag hört av någon annan släkting att det har någon koppling till någon tysk familj. Så att det kanske har någon tysk koppling med namnet också. Egentligen. Mm. Men jag tycker storyn med Greta är mycket roligare.
Ja, mycket roligare. Ja. Och nej, men också för, vad är det man vill göra? Man vill sätta ett H, va? Framför.
Ja, det finns ju alla varianter på namnet. Och svensk media tror jag vi räknar till om det var så här 30 olika namnvarianter. Men just H är vanligt, Bornhold. Bornholm är väldigt vanligt. Men även Expressen, till exempel skrev ju Pornbold. Jag har också hetat Bord Nord.
Men om man säger, för liksom om man skulle översätta det till engelska så blir det också lite knasigt ju. Mm. Ja.
Så ett tag var det så här, då funderar jag nästan om, är det någon grej så här att den journalisten som har den konstigaste stavningen får ett pris på journalistklubben. Men jag vet inte varför det är så svårt att stava, för det stavas egentligen väldigt enkelt.
Ja, det stavas ju jätteenkelt, det är Bornhold. Okej. Men du är sparekonom och det är ju en genre, något som har blivit allt mer så här populärt kan man ju säga. Mm. De senaste, vad ska vi säga, 10-20 åren.
Ja, det har väl exploderat sista 10-5 kanske till och med.
Ja, 10-5. Ja, är det så? För du var ganska tidig. Du var på Nordnet innan som sparekonom. Men vad skulle du säga? Syftet för en sparekonom, vad är syftet?
Jag tror det är helt olika.
Och för dig?
Var man är. Men för mig är det ganska tydligt. Min roll hos Söderberg Partners, det är att förklara vad som händer och varför det händer i finansmarknaden. Och det är ju riktat, dels är det ju medialt, jag är också talesperson för firman när det kommer till sådana frågor.
Men det är rör själva firman, ja.
Ja, och talesperson kring analys, vad vi tycker och tänker. Men jag har ju en väldigt fri roll samtidigt.
Men är det du som, när man intervjuar dig, är det firmans åsikt eller är det din åsikt?
Ja, det är ju väldigt bra. Jag försöker vara tydlig med när det är firmans åsikt att säga det. För oftast är det ju min egen åsikt, som dock förstås bygger på det som vi levererar och mina analytiker levererar till mig.
Ja. Så om inte du har sagt, liksom, nu är det firmans åsikt, då är det din. kan man säga.
Då är det min åsikt. Ja. Mm. Och förhoppningsvis, så, men jag skulle komma till, men lika mycket är det ju åt kund då förstås. Eller det kanske är det viktigaste. Jag träffar jättemycket kunder på kundevent eller enskilda möten eller olika typer av också rådgivare. Vi har rådgivare över hela världen, höll jag på att säga. Det var hybris, men över hela Sverige i alla fall. Och hela Norden. Men just i Sverige så träffar jag mycket rådgivare också. Så jag åker runt mycket i Sverige. Träffar kund, träffar rådgivare, förklarar. Och det är min roll att förklara. Och förhoppningsvis så lyckas jag med det. Då.
Du är ju också en sån. Och hoppas det är okej att jag säger, annars får du hojta. Men du är också en person som vi på mediasidan, om det är någonting, liksom om det kommer en rapport, eller när du var ju till exempel med Uppdrag granskningsbank.
Just program,
i alla fall Swedbank var de med i. Och sen så har vi talat vid tidigare liksom, olika tillfällen. Och man vet ju, jag vet, jag kanske inte ska sprida detta, men jag vet att jag kan så här, smsa dig 06:20 ungefär och få ett svar. Är det något som du rekommenderar fler att göra? Du är ju väldigt tillgänglig för media. Varför är du det?
Jag tycker det är kul. Ja. Tror jag framförallt. Och det är en enorm lust i det här jobbet. Och jag har ju alltid jobbat med aktiehandel sedan 98. Så att vanan att alltid vara tillgänglig, den finns nog därifrån. Jag har aldrig kunnat slagit av min mobil i min tidigare karriär. Och då blev det bara naturligt att jag följer med när jag gick över hit. Sen tycker jag att det är en... Det är då man kan bidra med något också. Jag är ju inte egentligen, jag är ju ingen expert i alla de här sakfrågorna. Ibland kan man säga, men varför ringer man alltid Jocke Bornholm? Han kan ju inte veta allt om allting. Nej, så är det ju förstås inte. Jag är ju inte Sveriges bästa expert på Saab och på räntebanor. Det är liksom omöjligt. Men jag kan förhoppningsvis vara en av de bästa kanske på att förklara vad som händer när det händer. Mm. Så när det händer något 8 en söndag kväll, då får man inte tag på experten på just Volvos lastvagnsförsäljningar i USA. Men jag är nog bra för att kunna förklara vad det är som har hänt och kunna ge en bredare bild eller en liten fördjupning till journalisten.
Och åsikt det också, tycker jag.
Och en åsikt.
Ja, en ganska fri åsikt. Eller fri.
Och jag är ju det. Jag är ju, det är så här, jag har ju inga ambitioner att göra någonting annat i den här branschen efter mitt jobb som svarekonom. Så jag känner mig väldigt fri i att också basera på den erfarenhet jag har, liksom, att jag har jobbat med det här. Jag känner mig väldigt fri i att tolka och försöka förklara. Och jag har ingen ambition att lägga några filter på det. Vilket jag kan förstå att man kanske gör om man har andra ambitioner. Till exempel i den här branschen. Det är lätt att bränna broar i mitt yrkesval. Och jag gillar att bränna broar, jag har inga problem med det. Jag bygger gärna också.
Vilken är din favoritbro som du har bränt?
Oj, nej, det vill jag nog inte... Jag vill nog inte lyfta ut någon sådär. Men det finns ju många som har ringt och skällt och stökat runt. Och det är ju ett bolag som jag har varit på mycket i Oscar Properties. Ja. Jag tror inte de har någon idolporträtt på mig direkt på Oscar Properties. Men...
Är det någon därifrån som har hört av sig till dig?
Ja, men det har de gjort och det är ju bra liksom. Jag gillar ju det.
Är det Oscar som har hört av sig till dig?
Nej, det har han nog inte. Men många gånger är det just vd som hör av sig. Och många gånger är det säkerställa varför jag tycker som jag gör. Och se om det är någonting jag missat. Och ibland ringer man bara för att skälla. Det gillar att gorma lite också. Men, det är okej, jag kan ta det.
Ja, men du kan ta det. Men hur känns det? Och liksom, är du alltid, känner du ibland så här, amen, okej, jag uttryckte mig kanske lite drastiskt.
Ja, absolut. Ja. Ibland kan man hamna snett.
Alltså att man tappar lite respekten för att det här är faktiskt ett bolag. Alltså, det är ju ganska lätt att tycka saker och ting. Och lite svårare kanske att faktiskt driva bolag. Alltså det kan vi själva som journalister och på analyssidan ibland bara... det är inte så svårt att sitta här och liksom... det är kanske svårare att stänga ner en fabrik än att tycka vad man ska göra. Liksom.
Absolut. Men man får också komma ihåg, rollen är ju att ha en åsikt att tycka. Och ge den till... kunder, lyssnare på den här podden eller om det är någon som läser i tidningen. Och det är otroligt viktigt att inte känna den respekten faktiskt. Och sen måste man komma ihåg att jag har ingen ambition att hoppa på människor, jag hoppar på deras roll, och det tror jag de förstår, de allra flesta också. Mm. Och då får det bli, då får det hetta till ibland, då gör inget om man blir uppkallad till, jag hade ett börsbolag, ett stort bolag som skulle dra mig, nej det kommer jag aldrig berätta, för det blir så konstigt då när man hänger ut folk, men som ville dra mig i rätten inför en grej. Och jag välkomnar det, jag tyckte inte jag hade fel. Liksom.
Men inför en grej, var det någonting du hade sagt då?
Ja, där man tyckte att det handlade egentligen om att man tyckte jag hade sagt för mycket. Att jag hade haft för mycket information faktiskt. Men det var ganska intressant.
Ja, men vem ansvar är det där att du inte skulle ha det då?
Ja, det hade vi ju kunnat pröva.
Ja, exakt. Eller?
Så att, jag är orädd för det här. Jag hade gärna välkommen. Rättegång hade varit kul. Mm.
Men vad det gäller information, hur skaffar du dig information och kanske så mycket information som möjligt om bolag som du ska uttala dig om?
För det är ju det jag jobbar med, det är ju att införskaffa information egentligen.
Hur
det är det
du?
Min dag går ut på. Många undrar, vad gör du på en dag? Jag läser. Mm. Det är ju egentligen vad jag gör. Så jag jobbar alltid med olika system som jag gräver i. Och ett är det Reuters Acon. Jag har alltid haft det. Det är ingen reklam. Ja. Det är ett verktyg som är viktigt för mig. Sen har jag tillgång till andra analyser förstås. Dels alla analyser vi gör i vårt hus. Jag har alla aktieanalys från ABG Sundahl Collier till exempel, som vi jobbar med. Och sen de andra analyshusen har jag mycket analys också. Men sen gör jag mer besök. Jag ska till Altor efter det här och träffa dem.
Kan man följa med, tror du?
Ja, det kanske man kan.
Allvarligt talat.
Så att många besök blir det, typ bolagsbesök, fabriksbesök. Är det någon där ute som känner att det skulle vara kul att bjuda in mig till någon fabrik, så kommer jag gärna på det. För det gillar jag. Produktion.
Och då följer jag med också.
Ja, för produktion är kul. Gärna järnverk och skogsbruk och sånt ligger mig varmt om hjärtat.
Ja, gruvor?
Ja, gruva. Det är ju drömmen. Mm. Sen är det ju ett kontaktnät förstås. Jag har jobbat med aktiehandel som jag sa väldigt länge. Man har träffat väldigt mycket människor. Det är väldigt mycket bass och skvaller och jag gillar det fortfarande. Jag gillar att ringa runt till förvaltare och till bolag. Och sen ringer många bolag till mig.
Ja, är det så?
Ja. Och men, det är någonting som har vuxit. I början var det ingen, men nu är det ganska många.
Har du samma fru och sådär? Hon tröttnar inte på det?
Nej, vi har hängt ihop i 20 år.
Så hon vet.
Hon vet. Men den stängs av i begravning. Aldrig annars.
Du lyssnar på Affärsvärlden med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen, och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Som jag har förstått det, så var det ett intresse som väcktes när du var liten och din pappa lyssnade på radion.
Mm.
Det var liksom, verkar vara en helig stund.
Det var en helig stund och det var första kontakten med aktievärlden är ju... Jag tänker jag låter så gammal när du säger så, men för de som har hängt med ett tag kommer ju ihåg det då att aktiekurserna lästes alltså
pre-internet.
Upp på radion. Ja, pre-text-tv.
Ja, pre-text-tv, ja, just
det. Det var ju en jättestor grej då när pappa insåg att det finns text-tv och man kan se aktiekurserna på tvn. Men innan dess var det radion.
Det var en gång om dagen, va?
En gång om dagen när börsen hade stängt rabblade man upp alla kurser. Mm. Och då var man ju tvungen att vara knäpptyst. Mm. Men det var man ju inte alltid när man var 6 år. Så när det då kom så här, Volvo A137, så här, då sa man ju någonting. Och då var det pappa bara, nej, då är det här jag skulle lyssna på. Så där. Men, så det var ju första kontakten med aktier. Men det som gjorde att jag faktiskt fastnade i det var en bok från Unga Aktiesparare. Mm. Och jag är uppvuxen i Degerfors, väldigt röd kommun, aktieintresset ganska begränsat. Men det låg en bok i skolbiblioteket om aktier. Den kom från föreningen Unga Aktiesparare, jag läste den, jag gick med i Unga Aktiesparare och det var så det blev mitt liv, får man väl säga då. Mm.
Ja, för sen så började du plugga Örebro, va?
Mm.
Ja. Och du pluggar inte klart, eller hur?
Nej, jag är inte klar, jag är på, vad heter det,
Du är på studieuppehåll.
Studieuppehåll. Okej. Nej, det är rätt.
För SCB ringde och ville att du skulle börja där. Mm. Och hur fick de tag på dig?
Nej, det var ju så att hemma i Degerfors då så fanns det ett lokalkontor. Eller SCB hade det i Karlskoga, ligger precis bredvid. Och där gick jag in under gymnasiet och sa att jag jobbar gratis. Bara jag får hänga här.
Ja. Mm.
Och de var så här, bara, men till slut tjatade jag in med det. Så jag gjorde det. Så jag fixade... Så enkla grejer, sysslor, register, permar, sådär. Man bara fick vara med, lyssna, vara med på några kundmöte ibland. Mm. Men då hade jag också inlogg till SCB-system, så då passade jag på att lägga in min profil där på sån här intern jobbsökar-grej som fanns. Och då,
alltså,
då hittade ju SCB det, för de hade ju bara sökt ut på aktier, bla bla bla, och hittade mig. De trodde nog att jag jobbade extra där, men jag jobbade ju gratis. Liksom. Mm.
Och sen så började på så småningom på Nasdaq, va?
Ja, och hoppet där var att jag var...
Monopolisten var det då?
Absolut. Jag var mäklarchef, head of trading på Aktieinvest, jättelitet. Mm. Och sen var jag på Skandia och Skandiabanken.
Mm,
och sen var jag pappaledig och hade inte orken att dra mig tillbaka och lyfta lur och sitta och mäkla längre. Så då började jag jobba på Nasdaq.
Du har sagt någon gång att du var ganska dålig mäklare, eller blyg, eller att du var jobbigt. Och liksom, och ställa sig upp och skrika i rummet. Sådär.
Ja, men det... Ja, det är också en bizarr grej då, men på enskilda när jag började där så var det ju fortfarande ett manuellt handelsgolv på ett sätt. För hade vi stora ordrar så skrek vi ut det i golvet där det satt 40 handlare kanske.
Mm.
Idag är det nog bara 2-3 kvar för allt är automatiserat. Men då skrek man ut och det var ju ganska nervöst. Det var en tuff miljö, helt klart.
Tuff och hjärtlös.
Ja, men det fanns nog hjärta hos en del också, absolut. Men hos många var det väldigt brutalt. Och jag var lite för ung för att ta det, tror jag. Mm. Jag var väl halvbra. Jag var inte dålig, jag var inte bäst. Jag var helt okej. Okay. Mest drivet på det stora intresset, tror jag. Men det var ju magiskt att få sitta där. Det var liksom hjärtat av svensk aktiehandel. Och kompetensen som fanns i det där rummet var ju enorm. Så det var en fantastisk skola. Men det var tufft.
Nu så kommer vi ju närma oss en rapportsäsong. Det är redan, är det Dustin har kommit ut när vi spelar in här? Är det någon mer som har levererat rapport?
Idag kommer ju Alcoa, den amerikanska aluminiumtillverkaren. Det är en klassisk
kul
start.
Aluminium är kul.
Det är kul.
Har du hunnit titta på den?
Nej, den kommer ikväll.
Det kommer ikväll.
Men det känns som för mig så här starten på
rapportperioden. Det gör det. Vad säger du nu? Vad tycker du om du ska förklara här nu för massorna som lyssnar på podden? Vad skulle du säga? Det här är 5 saker man ska hålla utkik för inför rapportsäsongen.
Oj, 5 saker. Härligt. Fokus hos mig blir ju industri. Det är ju väldigt spännande just nu kring industribolagen.
Mm.
Och... Det är väl lite olika, men det du ska hålla koll på. Nej, men därför det blir orderingång. Mm. Och alla, och det är därför det har varit turbulent på börsen, är ju just varför vart konjunkturen ska ta vägen. Mm. Är den på väg ner eller är den på väg kanske till och med upp? Orderingången kan vara en bra signal att kika på.
Jag tycker det är ganska lurigt med industribolag. Det som har diskuterats mycket är ju liksom om de inte innoverar så mycket som de borde göra på grund av den låga svenska kronan. Att man kan liksom rida på det så pass mycket som man inte gör det som man absolut måste.
Ja.
Har du följt den debatten någonting? Mm. Ja, vad säger du om det?
Det är en sån här grej som i teorin känns rimlig.
Ja.
Och
nationalekonomin
är ju alltid rimligt teoretisk.
Ja, ja.
Men funkar den så verkligen i praktiken? Ja, det är en annan sak. Nationalekonomi är ju väldigt tråkigt på det sättet att det sällan funkar i praktiken när man ska praktisera den.
De har sina X och Y-axeln där. Och så
ja, och så funkar det inte. Ja. Utan det är ju
avtagande marginalnytta funkar.
Ja, men den funkar hyfsat. Den funkar, det gör den faktiskt. Lagen om avtagande marginalnytta, den ska man aldrig glömma.
Nej,
men ja. Jag vet inte, det är ju inte så att svag krona är någonting nytt.
Nej.
Det har vi pratat om i hur länge som helst.
Mm.
Och man brukar ta upp exempel mot Schweizer franc, så är ju det ja, i princip sen kriget. Eller i alla fall sista 30-40 åren. Så att, aj, och svenskarna var ganska bra på att konkurrera ändå, men kanske.
Men orderingången, den tycker du, det är supercentral.
Ja, det är den.
Ja, men det är den väl alltid?
Och det är den ju alltid, man ska alltid kika på den. Det är bra värdemätare. Och där har det varit lite svajt hos vissa. Till exempel Volvo har ju haft rejäla neddragningar på orderingång. Eller neddragningar, det är inte de som har valt det förstås. Men där har det sjunkit ganska rejält. Så det blir spännande.
Mm.
Lastbilsbranschen är ju under en stark förändring förstås, som många andra. Men där
för,
ligger de uppenbarligen långt fram.
Ja, för det kan ju vara så här, till exempel om man kommer då och så besöker man den här Vera. Det har ju bildats först för ett nytt affärsområde och sen så kanske det där kan växa och bli liksom det största på sikt,
ja.
Det vet man ju inte.
Nej.
Men när man är och besöker sådana ställen så kan man vara så här, gud vad det här är häftigt. Men du kanske åker och liksom har besökt 10 andra fabriker. Men om man inte gör det så är det ju så lätt, liksom, för man blir ju imponerad av det man ser. Men hur gör du för att, liksom, nu har jag sett den här Vera. Men hur ser Scanias motsvarighet ut?
Ja, men det är det man måste göra.
Ja.
Och framförallt så vad man ska göra då om man nu är intresserad av att lära sig saker och kommer fram till. Det är ju försöka komma förbi dem du träffar på de här träffarna som är förslipade. De är,
ja, smarta.
Så när det stormar mycket kring Ericsson till exempel då, om jag ska ta ett exempel, så då möter man ju ofta sådana som jag, vi möter oftast IR och de vet vad jag frågar, vad jag vill ha. Men när det stormade som värst, då åkte jag ut åt lunch ganska mycket i Kista. Så bara lyssna, så här eavesdropping typ. Vad snackar de som jobbar kring högkvarteret om?
Men det är ju, men liksom,
och ibland så här frågar, men jag är väldigt ärlig vem jag är om jag går fram och frågar. Men fråga någon som uppenbarligen jobbar med någonting och liksom, vilka är dina konkurrenter? Så här, vilka slåss du? Man får mycket bättre svar. Det blir oftast, jag ska inte säga att det är ärligare svar, men det är oftast tydligare och det försöker jag göra faktiskt. Jag försöker träffa lite folk sådär och har ett kontaktnät med människor också på många av de bolag är intresserade av att följa.
Finns det någon sån här, någon nyckelperson som du tycker, det här är faktiskt en roll som man ofta glömmer, att liksom det är en central position och för att få reda på vart vi är på väg?
Egentligen steget under affärsområdeschef.
Ja.
Där. Och det kan vara olika beroende på vad det är för företag. Men det tycker jag generellt.
Sådana som ska realisera det som bestäms.
Exakt, för det är det handlar om. Det är de som antingen sitter i skiten eller är de som mest är involverade i något. Där tycker jag att man får bra konkret information. För de jobbar med det väldigt konkret. Och är oftast väldigt insatta i just den frågan.
Mm. För annars tycker jag, som journalist kan jag ju ibland kontakta personer på LinkedIn. Jag gjorde det för ett stort bolag här, för inte så länge sedan. Och då fick jag, liksom, för jag fattar det här är personal och sådär. Men då fick jag ett svar jag ska höra med min chef.
Mm.
Och liksom att folk kan bli lite rädda om man bara kommer helt nästan. Alltså där är jag ju inte anonym, utan då är det också, jag heter så är jag intresserad av det här och det här. Vad händer? Ja. Men sen tar det ju stopp när det går vidare till chefen. Då är det ju smartare som du att...
Men det är, jag har fördelen av, jag är bara en intresserad analytiker.
Ja.
Du är en journalist.
Ja.
Och det är en stor rädsla generellt. Det är en annan podd kanske, men jag tror det är en stor rädsla för att prata med journalister.
Det är så trist.
Och det är tråkigt både för dig som journalist, men det är väldigt tråkigt för oss som läser också. Det blir mycket sämre artiklar på grund av det. Att man inte vågar från bolagen vara mer öppna, men också släppa fram fler människor, en större bredd av människor som får prata med journalister. Och det där är, det är inget bra.
Nej. Och Ericsson förresten, när vi ändå är inne på det, vad tror du när de kommer ut nu?
Oj, det känns ju som Ericsson kan vara nummer två, ha koll på Ericsson. Det kan ju vara, för det är ju väldigt intressant. Sen kanske inte det spelar så stor roll för börsen längre som Ericsson en gång gjorde, men Ericsson får bli nummer två, håll koll på Ericssons marginaler, därför de är ju, tycker jag, för svaga. Ericsson som bolag jag gillar. Jag har alltid följt dem. Tycker det är superkul med Ericsson fortfarande. Men
gillar är sin du har det i portföljen?
Jag äger inga aktier längre. Överhuvudtaget.
Nej.
Bara fonder.
Mm.
Och det har egentligen att göra med att jag känner att det blir för kletigt. Men Ericsson är ett bolag jag gillar. Gillar inte aktien.
Nej.
Så det hade nog inte varit med. Därför att de är en perfekt storm. Går väldigt bra med teknikbyte, utrullning av 5G. Det är liksom det största som kan hända är ju teknikskifte i telekomutrustningsbranschen. Och det har ju alltid varit väldigt lönsamt förstås. Men marginalen är för dåliga. Men samtidigt så har värsta konkurrenten Huawei jätteproblem.
Och då pratar du om politiska problem.
Politiska eller? Problem som gör att de uppenbarligen stoppas på flera marknader. I USA så kör Ericsson och Nokia mer eller mindre själva. Det borde vara bättre, kan jag känna. Och det blir spännande att se om marginalerna mäktar med och lyfta. Men det känns inte så. Det är för svagt.
Du lyssnar på Affärsvärlden med Helene Rådstein.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Ja, det är bankerna.
Ja, det är bankerna.
Självklart ska vi ha koll på kostnaderna, kostnadssidan på bankerna. Intäktssidan kommer vara bra, det finns ingenting som säger någonting annat. Men hur dyrt är det här med att tvätta pengar i Baltikum, eller i alla fall penningtvättsproblematiken?
Som flera är misstänkta för.
Ja, och den drar ju kostnader. Det ska bli intressant att se om det också börjar synas i SCB till exempel då, att det drar mer kostnader. Intäktssidan, inte orolig för. Tvärtom, nu gynnas man också av att man höjt räntan för Riksbanken här. Så att.
Men kostnadssidan, då är ju det, okej, då har vi den här kostnaden för att det här blev så dyrt. Det är ändå ganska kortsiktigt.
Tycker att marknaden tar det nästan som att det är någonting som kommer vara för evigt. Vilket är märkligt. Så det
skulle du säga att många är undervärderade?
Ja, det tycker jag.
Kan du peka ut några enskilda banker?
Swedbank, SCB som tar mest stryk tycker jag också är de som är mest intressanta. Swedbank till exempel var ett bolag man tyckte var alldeles förträffligt och väldigt välskött innan det här exploderade. Men det som har hänt har jag lite bäring på banken. Och den svenska bankverksamheten framför allt. Så det förändrar inte min syn på Swedbank.
Nej, och SEB, men det sägs väl att de är lite mer så konjunkturkänsliga. De är företagarnas M&A-bank, va? Eller?
Ja, det är de ju. Men
kanske
också
folk blir sura.
Mer, ja, precis. Men så är det ju. SEB vill ju inte så gärna att man klumpar ihop dem med de andra. För de är inte lika känsliga när det kommer, eller man kan säga så här, bolån är ju inte en lika stor del av deras verksamhet. Nej. Som till exempel Swedbank, absolut inte. Så de är mer beroende av intäkter på företagssidan. Men det är ju inte bara M&A och aktiehandel och trading, utan det handlar ju väldigt mycket om transaktioner och
göra om lån ifall det blir dåliga tider också.
Ja, finansiering och allt det där som ett framförallt stort företag behöver hjälp med. Och många av de stora företagen är ju kunder hos SEB. Så de behöver en hög och bra aktivitetsgrad i de stora bolagen.
Orderingången i industribolagen ska man ha koll på. Man ska ha koll på Ericssons marginaler och bankerna på kostnadssidan. I alla fall i det korta perspektivet. Är det lite längre perspektivet? Vad tycker du man ska kolla på då på banksidan?
Konkurrenssituationen måste man väl ändå kika på. Möts de av konkurrens? Jag är ju positiv där. Jag tycker de svenska bankerna står emot det väldigt bra. Och det har att göra med...
Du talar om fintech och de här konkurrenterna. Precis.
Därför att det Danske Bank är väl den enda utländska banken, man får säga så, som faktiskt försöker konkurrera på riktigt i Sverige. Så, men det är en konkurrens. Vi konkurrerar på en marknad där vi är blivit väldigt stora på det som kallas private banking till exempel. Och det är någonting de behöver skärpa till sig, för annars kommer vi och konkurrenter till oss som Carnegie och så vidare fortsätta knapra där. Vi pratar om bolån där det är mycket fintech och allt vad det är. Men man ska ändå komma ihåg att det är svårt att konkurrera ut storbankerna. Och jag tror att det kommer ta tid i sådana fall. Och just bolånen, sån sak, det verkar väldigt svårt. Jag tror faktiskt inte det kommer hända riktigt.
Och punkt 4, vad ska vi säga?
Punkt 4 ska man kolla på fastighetsaktierna. För det har ju varit en raket. Och det har ju alltid legat fel. Så kanske
man gläds med andra.
Man får gläds med andra. Kanske, du ska inte ens lyssna på mig. Jag är bara bitter över att ha missat det. Men jag är bränd av min fars fastighetsspekulationer på 90-talet, tror jag.
Han lyssnade på radion och så spekulerade
Min pappa hade mycket fastigheter då in i... Det är ju en annan podd, men det gjorde att det sprack ju totalt då, tidigt 90-tal. Vilket gjorde att vi fick flytta ut till vår sommarstuga faktiskt.
Nej.
Jo. Ett rum.
Men då låter det som han också var ganska riskbenägen.
Han är extremt riskbenägen, det är han fortfarande. Och studsar väl tillbaka lite grann. Inte på de nivåerna, men lärde jag mig riskhantering.
Men det har färgat din syn då på fastighetssektorn lite?
Ja, det har det absolut. Just för att man vet hur fort det går när det går åt andra hållet. Och det tycker jag man ska ha koll på. Det är ju förstås så att den låga räntan gynnsam för deras finansiering, men är också gynnsam för din värdering, därför det gör att andra aktörer söker sig till fastighetsbranschen för att få avkastning. Så det är en dubbelverkande effekt där. Det är dels att man värderar upp sitt fastighetsbestånd, det är billigt att låna, men det gör ju också att det är billigt att låna gör att de stora pensionsstiftelserna söker sig till fastigheter som ett alternativ, och det där blir en snurr som gör att det känns ganska svettigt när det kommer till vissa värderingar i fastighetsmarknaden, om det nu skulle vara så att konjunkturen viker. Det är också en räntekänslighet. Så, vad ska man då kolla på? Det var nummer 4. Jag tycker man ska kolla på hur är vakansgrad och hur tjänar man pengar. Driftsnetto kan vi säga då, alltså nummer 4. Hur mår
och driftsnetto, det är ju ett specialmått inom fastighetsbranschen kan man säga. Det är väl liksom, man skalar bort många saker, så bara tittar man på driftsnettot.
Ja, vad ska man säga? Går man plus på att hyra ut fastigheten? Kanske man enkelt kan förklara det. Men ni kan kolla upp det. Slå upp driftsnetto och grotta lite i det om ni inte känner fastigheter då. För det är liksom så här, huvudnyckeln. Och bara för att se om bolaget faktiskt tjänar pengar, eller man bara höjer värdet på sina fastighetsinnehav. Det är en ganska stor skillnad på det.
Vi har ju fått en hel drös, liksom, eller drös, men många som blivit extremt rika också på just det, fastighetssidan.
Verkligen.
Det måste väl vara den bransch som har genererat flest nya, är det miljardärer kanske, i Sverige?
Och så har det nog varit historiskt kanske, att det är den bransch som skapar flest förmögna människor, och det är också den bransch som skapar flest för detta förmögna människor. Och så kommer det fortsätta vara. Det kommer smälla tid till annan och då försvinner de. Mm. Och ibland kommer de tillbaka. Mm.
Och så nummer 5, vad skulle du säga?
Och nummer 5, vad får bli den sista? Ja, men det får bli lite så här traditionella småbolag då, eller bolag som har mer lokal verksamhet. Man kanske ska kolla på de här industrikonglomeraten som finns. Mm. Och kolla lite på aktiviteten hos underleverantörer som finns mycket där.
Ja, alltså vilka är det? Lifco, Adtech och...
Exakt. Ja. De bolagen kan vi ta då som sista. Håll lite koll på dem och läs vd-orden och känn efter lite hur konjunkturen är där ute.
För, det ska för de samlas så otroligt många liksom,
de
lite
gör ju det.
Bolag.
De gör ju det.
Tror du förresten att det är en trend som kommer att hålla i sig med de liksom konglomerat, vad ska man säga, mini-konglomerat, ja. Jag vet inte vad man ska säga.
Nej. Är det, ja, men det tror jag faktiskt. Ja. Det finns fördelar med det. Någon ska köpa upp dem också. Det finns fortfarande mycket firmer där ute som ägs av människor som går i pension. Många av dem är kunder hos oss. Vi jobbar ju mycket med den typen av kund. Mm. Och som behöver en köpare. Det är inte alltid generation 2 eller 3 eller 4 vill ta över.
Nej.
Och då är ju de ofta en ganska bra köpare faktiskt. Mm. Och det finns ju många som inte är noterade också som är lite liknande faktiskt. Mm. Men kolla på de noterade bolagen, just de där minikonglomeraten.
Du nämnde inte retail. Är det tjatigt eller?
Det är tjatigt.
Ja. Det är tjatigt. Vi har ett kappal som försvinner. Ja. Men H&M till exempel, vad ska vi kolla på där? Det är 30:e tror jag.
Ja, men eller? H&M då får det ju bli försäljning då, försäljningssiffrorna. Ja. Och se om den trenden känns ju som den är bruten kring H&M.
Ja, du är positiv.
Så att ja, det får jag nog säga att jag är. Det känns som att de faktiskt börjar leverera och inte bara prata. För det var väldigt många år med mycket prat och idéer och tankar och framförallt kommentarer om att det har vänt, men det har inte synts i siffrorna. Men sista halvåret, året har ju faktiskt gjort det. Mm. Så jag får hoppas det fortsätter då.
Där du jobbar på Söderberg Partners, det var ju ganska intressant. Alltså det här är utanför börsen, men det var ju KKR som gick in och tog en liten del hos er. Hur har det
halva på? Till och med.
Halva? Hur har det, har den mergen börjat sätta sig?
Ja, den tror jag sker nu någonstans, eller om det precis har skett, ägarbytet. Jag har ingen aning om det kommer påverka Söderberg Partners. Tror inte det så mycket, det känns inte så. Men det har påverkat min roll mycket faktiskt. Därför att KKR har ju själv mycket analys. Framförallt så har de en analys som heter...
För de är en av världens största private equity-firmor.
Ja, exakt. Så de har ju något som heter KKR Global Institute som bara pysslar med geopolitisk analys. Mm. Och det leds av General Petraeus, som är gammal överbefälhavare för Irakkriget. Han var chef för CIA. Och han har ett gäng människor över hela världen som bara fångar in geopolitik och bara sysslar med geopolitiska frågor. Och för oss är det ett väldigt stort steg att kunna få den typ av information och analys. Mm. Så det är häftigt. Jag har aldrig haft tillgång till den, någon annan arbetsgivare.
Har du varit på deras huvudkontor?
Ja.
Hur är det? Fattigt.
De är på väg att flytta.
Dåligt.
Men det är så här,
dåligt kaffe.
Det är byggt för att man ska känna sig lite liten, tror jag. Precis som du har varit på SCB i Kungsträdgården. Man får känslan
fast att ändå det måste vara
högst upp i en skyskrapa. Det är en stor dörr som står KKR. De heter, jag kommer inte ihåg vad det står för, men de heter någonting. Det står deras namn.
Ja, men är det inte tre efternamn?
Jo, Kravis.
Eller förnamn.
Det här borde jag säkert veta. Men då öppnar man dörren där och då har man liksom en så här enorm utsikt över hela Central Park.
Åh, vad kul.
Mm. Så den är ju fantastisk. Men jag tror de ska flytta faktiskt. Mm. Men annars är det en så här svag doft av Wall Street med så här plastig ekfaner och sånt där. Jag vet inte om ni har varit på de här amerikanska Wall Street-bankerna, men det är ju... Det är så här,
det blir liksom aldrig riktigt, riktigt fint. Nej, eller är det taskigt?
Jag som europé och som svensk och så här så uppfattar man det ju som kitsch.
Ja, verkligen.
Faktiskt. Ja. Men jag tror jag älskar det där. Ja. Men nu tror jag de flyttar faktiskt. Så att, jag tror det blir säkert vitt och fräscht nu.
Mm. Okej, Joakim Bornold, du är sparekonom på Söderberg & Partners. Jag säger tack för att du var med på den Affärsvärlden.
Tack, tack.
Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rådstein och är redaktionschef på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet, det finns på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!